när jag började på tidningen för 3 år sedan så hade jag egentligen inte någon riktig bild på hur viktig tidningen egentligen är. För att sen jag började så har jag kontakt nästan varje månad med flera forskare som forskar i båtliv, båtar, allt som har med fritidsbåtar att göra och båtkonstruktion. Som är i kontakt med mig och de söker några gamla artiklar. Och vi har alla tidningar sparade. De finns digitaliserade i Helsingfors på Svenska litteratursällskapet också. Men man kan inte via nätet gå in där utan man måste fysiskt gå dit för att söka. Forum Marinum i Åbo har en fullständig serie tidningar. Och också Sjöhistoriska institutionen vid Åbo Akademi har en fullständig serie. Så det finns olika möjligheter för åtminstone inhemska forskare att komma åt alla tidningar. Och det där, och när man ser faktaböcker som har skrivits om båtkonstruktörer, om olika båtvarv och så här, så citeras Frisk Bris i nästan alla de här böckerna. Åtminstone i källförteckningen finns en lång rad med hänvisningar till Frisk Bris. Att tidningen är gammal. Den första tidningen kom 1899. Och då har jag för mig att den här ryska censuren stoppade den här tidningen för en tid. Och sen började den utkomma i början på 1900-talet, 1902-1903, mer regelbundet. Och sen dess har då tidningen kommit ut hela tiden och fortsätter.
Man tycker ju så här att för då nästan 120 år sedan, att vad fanns det för fritidsbåtfarare överhuvudtaget då? Men faktum är att det fanns ju det. Det fanns folk som hade råd med fina stora segelbåtar redan då. Mm.
Och allmågebåtar, alltså vanliga sådana från bondeseglationens tid, så fanns det öppna båtar. Och faktum är att det, i Finland så hade de första segelföreningarna grundats redan på 1860-talet och eventuellt något år tidigare också. Björneborgs segelförening är landets äldsta segelförening. Nyländska jaktklubben är en gammal förening. Airisto segelsällskap i Åbo är gammal och äldre än Brisen. Likadant är det med Vasa segelförening i Vasa. Det fanns i de här kuststäderna folk som sysslar med fritidssegling.
Vad tror du att man skrev om i Frisk Bris för det här sekelskiftesfolket? Jag tänker nu på de här som hade råd och möjlighet att ha en segelbåt för sitt höga nöjes skull.
Och då skrev man texter som handlar om båtkonstruktion, om båtbyggande. Sen rapporterar man om de här föreningarnas verksamhet, om kappseglingar, resultat. Det fanns foton i de här gamla tidningarna och ritningar. Båtritningar och båtmotorer tog man också upp.
Det fanns säkert ganska mycket nytt att berätta om då.
Jo, visst. Ja, så var det helt säkert, jo.
No, men när har det här nöjesbåtlivet kommit in så där bland den breda allmänheten i Finland? När har det funnits pengar för det?
No, man kan säga att den första serietillverkade segelbåten i Finland är sannolikt hajbåten, som visades första gången på en båtmässa i Helsingfors 1930 eller 31. Och det är en båt som är ritad av Gunnar Stenbeck och det där, och den byggdes i långa, långa serier och var länge, i årtionden var det säkert den populäraste kappseglingsbåten i Finland.
Och då talar vi kappsegling. Ja. Men om vi då tänker på de här kryssarna som familjebåtarna så att säga. När har de kommit in i bilden?
Folk gjorde långa utfärder med hajar också. Att den passar liksom för allt. Att den passar för utfärder och för kappsegling. Men det är klart, de byggdes inte i så långa serier, de här liksom större båtarna sen. Och hajen kom också till av den anledningen att många ansåg att de här klassiska meterjakterna som sexor och femmor och den här typens båtar, att de blev för dyra att bygga. Och då ville man ha någonting som var lite billigare.
Och sen efterhand så hade ju då kommit kappseglingsbåtar av alla möjliga olika slag och storlekar. Men också de här då familjekryssarna, motorbåtarna, för motorbåtarna är väl också helt med i frisk bris så att säga.
De är inte uteslutna, men vi skriver nog faktiskt väldigt mycket nu för tiden om segling och segelbåtar. Ursprungligen har motorbåtarna varit en viktig del av innehållet i frisk bris. Och det är ingalunda uteslutet. Det bara av någon anledning har det råkat sig så här. Att det sitter liksom lite bättre i tiden med miljöaspekter och allt det här. Att man rör sig med vinden som energi.
Så till exempel på Kärran tävlingar med Formula båtar, det skriver ni ingenting om?
Nej, och faktum är att jag har en kompis som det där alldeles för någon dag sedan berättade om en sån här händelse med en sån här pokerrandbåt som körde mellan 50 och 70 knop på det smalaste stället i inre fare i Barösund, rakt igenom det där sundet i full fart. Och det är ingen vidare reklam för den här sortens båtsport.
Så att därför får de heller ingen publicitet just i den här tidskriften?
Eventuellt, men det kan ju också bero på chefredaktörens egna intressen, eftersom jag är ju ensam anställd på den här tidningen. Så att det kan nog hända att det handlar lite om det också.
Just det. Vi sitter alltså i Hangöbyhamnen i Hange, som också är hemhamn för din segelbåt. Vi ser den lite på håll här. Hangöuds segelsällskaps brygga finns också här. Där ligger den. Berätta, vad har du för en båt?
Det är en dansk konstruktion från 70-talet och märket är Bianca och den är 8,60 lång och 2,60 bred.
Praktiskt. Du klarar den helt ensam till och med.
Alldeles riktigt.
Du behöver inte besättning.
Nej, inte för att hantera båten. Nej.
No, men om vi kommer över på det här med just motorbåtar, fart ute till havs nu för tiden, oförsiktighet också. Vad har du sett den här sommaren? Du hade ett exempel, en berättelse från Barösund där, men hur känns det att vara ute med en segelbåt?
No, det känns ju bra. Det känns ju bra.
Men bland de här muskelknuttarna?
No, det är inte så ofta man behöver vara väldigt nära varandra. Men i smala farleder så kan det bli jobbiga situationer. Att för en vecka sedan så seglade jag ut till Mossala och i ett smalt sund så kom då en stor motorbåt bakifrån och det där drog upp ett svall ett par meter ifrån segelbåten och det var lite jobbigt för vi skvalpade omkring riktigt rejält.
Var det mer än jobbigt och obehagligt? Blev det farligt?
Nej, inte kan jag säga att det blev farligt. Det var bara otäckt att den kom så nära. Den skulle ju inte ha behövt göra det. Den kunde ha tagit det lite långsammare och också haft en aning mer avstånd till oss.
Vad har du för hälsning åt det här? Sjöfararna som gör så här.
Nu jag tycker att de kunde ta det lite lugnare och se lite mer omkring sig och ha respekt för alla andra som rör sig på havet. Att det finns långsammare farkoster och det finns mindre båtar och överhuvudtaget. Och så finns det ju folk som faktiskt också bara seglar och de rör sig väldigt långsamt på havet.
Försäljningen av motorbåtar överlag i Finland, den har ju faktiskt gått upp. Det finns pengar för det nu. Man säljer närmare 3000 nya motorbåtar här i året. Om vi jämför med segelbåtar så tror jag att det rör sig om någonting 20-30 stycken nya segelbåtar. Så att vi vet ju vem som dominerar där ute. Tycker du att du har sett förändringen över åren?
No, det handlar lite om det att de finländska segelbåtsvarven på på 70- och 80-talet, de byggde bra båtar. De går ju aldrig sönder. Så de finns på den här begagnatmarknaden. Och på den marknaden så byter båtar nog ägare lite tätare än de här nya som säljs. Men det är klart, visst, motorbåtarna ökar i antal och det ser man ju nog ut på havet.
Mm. Men är de störande, tycker du, om vi tänker på vattnen utanför den här vår nyländska kust?
Inte skulle jag säga det. Jag tycker ju att vi ryms alla på havet. Jo. Att för det mesta är allt alldeles bra.
Åtminstone om vi har lite förstånd med oss.
Exakt. Och det måste kanske sägas att den här tragiska olyckan där på Ärstan så handlar ju inte om någon oerfarna båtförare. De hade alla årtionden av erfarenhet av att röra sig på havet bakom sig. Och ändå skedde det en sån här olycka. Att på det sättet ska det bli väldigt, väldigt intressant att se vad de här myndigheterna kommer fram till när den här olyckan utreds.
Vi kommer senare i veckan att tala om det här med körkort för båtförare. Men Ralf Sundberg, jag vill fråga dig redan nu. Vad säger du om ett båtkörkort?
Jag tror inte så mycket på det där körkortet. För att bara med ett körkort så ändrar man kanske inte folks attityder och det där och uppförande på ett sånt sätt att det skulle leda till en större trygghet på havet. Nu kommer lagen att ändra från början av juni nästa år och det kommer att bli tydligare regler för vem som är skeppare, kapten ombord, befälhavare. Och det är på befälhavarens ansvar som allt då sker på havet. Befälhavaren måste se till att alla har till exempel flytvästen på sig och inte bara i båten utan att den är också påklädd. Och det är också då han som ansvarar för att båten är körduglig, att allt fungerar som det ska och att navigation, allt sker på ett tryggt sätt